till klockan. Den är bara 1:01. Jag återkommer alldeles strax. Herregud. The show must go on. Queen hör du här i P4 Göteborg. Det är alltså vaktmästaren från Värmland, Johan Lönnstam, som är bäst i Sverige på karaoke, vann då bland annat med den här låten. VM kommer avgöras i Bangkok i november. Nu är klockan 8. Då är det dags för Ekot.
Iran och Israel fortsätter att attackera varandra. Under natten har Iran avfyrat robotar mot Israel och minst 4 personer ska ha dödats och över 80 har skadats. Hittills har minst 14 personer dödats i Israel sedan i fredags enligt landets myndigheter. Och enligt Irans hälsomyndigheter har 224 människor dödats hittills i Iran.
Från Iran, bilder på blodiga människor som springer i panik eller ligger avsvimmade på marken. Det finns inga skyddsrum i Iran. Myndigheterna uppmanar människor att söka sig till tunnelbanan eller till moskéer och att inte sprida videoklipp på attackerna, vilket man gör ändå trots att hastigheten på internet begränsats kraftigt av regimen. Iranier är inte vana vid krig och även de som avskyr regimen brukar säga att åtminstone håller de krigen borta från oss. När terrorrörelsen IS var som starkast bekämpades den i Syrien och Irak. IS kom inte till Iran och konfrontationerna med Israel sköttes av Hezbollah i Libanon. Men nu är kriget här, sa en ung man som jag har haft kontakt med i Teheran. Jag har aldrig varit så rädd, sa han. Vart ska vi ta vägen? Jag ser långa bilköer med folk som flyr från Teheran nu, men min familj har ingenstans att fly. Cecilia Udén, Kairo.
Och den här konflikten står överst på agendan när 7 av världens ledande ekonomier samlas till G7-mötet i Kanada idag. USAs president Donald Trump sa inför mötet att han tror att Iran och Israel kan nå en överenskommelse. Det väntas också diskussion om Ukraina och sanktionerna mot Ryssland. Här i Sverige måste föräldrars inflytande över skolan minska, och det genom en ändring av skollagen. Det säger skolminister Lotta Edholm efter P4s granskning.
Lärare idag är väldigt, väldigt trängda av föräldrar. Det finns mängder av vittnesmål kring det här. Och vi har också en skollagstiftning som säger att föräldrar ska ha ett inflytande över skolan som går alldeles för långt.
Är det så att en kommande skollag ska begränsa föräldrars inflytande över skolans arbete?
Ja, det kommer det med största sannolikhet att göra. Vi har ju ett utredningsförslag nu som vi arbetar med.
P4 storstadskanaler har i en granskning avslöjat att kommunala grundskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö portar bråkiga föräldrar från skolorna i form av tidsbegränsade tillträdesförbud. Detta efter att rektorer och annan skolpersonal utsatts för hot eller beteenden som skadat arbetsmiljön och försvårat undervisningen.
Jag tycker att det är sorgligt att det behövs.
Exakt hur föräldrars inflytande i skolan ska minska kan inte Lotta Edholm specificera. Men i den statliga utredning som presenterades tidigare år föreslås att skollagen formuleras om.
Reportrar Thomas Heldmark, P4 Stockholm, Josip Akesic, P4 Göteborg och Joel Sund, P4 Malmöhus. Det försämrade säkerhetsläget har ökat ansvaret på villaägare som har skyddsrum på tomten, det även grannarna ska kunna söka sig. När Erik Asava i Rönninge söder om Stockholm köpte sitt hus för 9 år sedan fick han ett skyddsrum i garaget på köpet.
Så här ser det ut. Ventilation ska monteras upp. Sen finns det de här papperskärlen som du ser där. Det är ju då toaletter.
Att det finns skyddsrum i villagarage beror på att staten satsade stort på skyddsrumsbyggandet i villaområden i slutet av 70- och början av 80-talet. Och de flesta av villägarna vet vilket ansvar som kommer med skyddsrummet. Men inte alla, säger Anders Johannesson, skyddsrumsexpert på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Det kan ju vara så att de har köpt fastigheten och inte riktigt varit på det klara med att det är ett skyddsrum och vad som gäller.
I Erika Sabas skyddsrum finns plats för 60 personer.
Nu med osäkerheten så är det klart att det känns ju mindre roligt med all skyldighet som man har att hålla de här ajour.
Reporter Ida Svansbo. Polisen får in fler ärenden som gäller handgranater. Hittills i år handlade det om runt 40 ärenden, lika många som under hela förra året. Ärendena handlar om till exempel attacker mot bostäder, men också om handgranater som tagits i beslag. Redan i fjol varnade polisen för att handgranater hade blivit vanligare bland kriminella nätverk. Bland annat för att det är svårare att få tag på sprängämnen från till exempel byggen.
Tack för det, Kristoffer Dittmer. 8:05 är klockan. Solen den kämpar sig genom de här grå tjocka molnen. Linus Hälsing heter jag, Alfred Larsson är med dig, så även Ida Clifforsson-Weist och Fredrik Stenberg den här morgonen. Vi önskar en god sådan. Benjamin Ingrosso, Angela eller Angela, jag vet inte riktigt hur han vill att vi ska uttala det. Fredrik Stenberg idag, vi ska till E20, närmare bestämt till Alingsåstrakten.
Ja, men det stämmer bra det, Linus. Jag har fått flera samtal här den senaste stunden om att det går väldigt trögt på E20 strax utanför Alingsås mellan Västra Bodan och Alingsås närmare bestämt. Och när jag undersökte saken lite grann så handlar det om att man byter mitträcke där och vänster körfält är avstängt i vardera körriktning, så att det kör på ganska ordentligt där. En sträcka som borde ta 2 minuter tar upp mot 10-12 minuter, fick jag rapport om här. Så E20 in och ut ur Alingsås, alltså mellan Västra Bodan och Alingsås, där går det väldigt trögt just nu. Sen har det varit lite stillastående bilar här och var. Det mesta verkar vara uppklarat nu. Uppklarat också på Söderleden. Det var vid avfarten mot Frölunda. Det stod en lastbil lite dumt till på just avfarten i riktning bort mot Älvsborgsbron där. Men den har kommit iväg nu. Den är bortbärd i alla fall. Så att en del trafik i rörelse. Lite småköt på sina håll. Men inga större störningar i övrigt. Vad jag känner till i alla fall. Har du händelsevis andra besked att ge? Då får du gärna ringa mig på 020 999 444.
Då svarar Fredrik Stenberg. Håller koll på trafiken den här morgonen. Håller koll på traditioner. Det gör du, Mattias Axelsson. God morgon, traditionsexpert är du.
God morgon, god morgon.
Det här är en hektisk tid för dig, berättar du egentligen. Eller alla högtider är väl dig man ringer mer eller mindre nu för tiden?
Ja, jul, påsk, midsommar brukar ofta vara så att jag får en del förfrågningar. Ja. Så saker som folk vill ha reda på.
Och nu är du här i P4 Göteborgs studio. Jag tänkte bara innan vi börjar snacka, vi ska snacka midsommartraditioner. Kan ju du som lyssnar ringa in eller smsa in en fråga till traditionsexperten. Kan vi ta den på studs här om vi hinner med? 031 83 75, skriv din fråga alltså till Mattias Axelsson. Det är ju midsommartider. Mycket med alla högtider handlar ju om traditioner och historia. Hur har det varit? Hur ska det vara? Hur kommer det bli? Jag har tagit fram några exempel här som jag inte visste om. Det handlar då, jag har läst här om att man ska rulla runt i dagg. När och varför gjorde man det?
Men så här är det ju att midsommarnatten tänkte man sig för var en natt laddad med magi, och i naturen var liksom fylld med positiv energi och magi. Det är ju den ljusaste tiden på året, solen går nästan inte ner. Så då ville man ta den här magin, den här positiva energin från naturen, och så fyller man sig själv med den. Och att rulla sig naken då,
naken
ska man vara, för då har man ingenting som liksom är emellan. Så då ska du rulla dig naken i daggen för att på så vis få den här positiva energin från naturen, och så fyller du dig själv med den positiva energin.
Det här är nytt för mig och jag tror många andra. Vi känner ju till 7 sorters blommor skulle man plocka, lägga under kudden, och tänkte man på den man var kär eller den man skulle gifta sig. Jag kan inte exakt turerna, kan du reda ut kortfattat här vad det handlar om?
Det är samma princip där egentligen. Just att du tar 7 sorters blommor och lägger dem under huvudkudden. Och sen är ju också tanken att du ska hoppa över 7 gärdsgårdar. Du ska göra det här under tystnad. För att gör du det under tystnad så markerar du att det är en ritual. Du gör det inte bara att du går ut och plockar blommor lite random, utan det här är en ritual. Och sen lägger du dem under kudden, och på så vis så drömmer du om vem du ska gifta dig med i framtiden. Och det är också den här magin som finns knutet till naturen. Och sen ska man också komma ihåg att den här tiden på året, då är det ju växtlighet och det är naturen spricker ut. Så det är klart att den typen av tankar om kärlek och fruktbarhet finns med i människors sinnen just den här tiden på året.
Finns det fler sådana här exempel då? Du nämnde ett ord som jag aldrig hört innan heller, drömgröt. Vad är det?
Ja, det är också lite grann knutet till det här om att man ska förutspå framtiden. Det vill säga att om du är ogift så vill du veta vem du ska gifta dig med. Och då finns det ett koncept, eller fanns, jag tror inte att det är särskilt vanligt överhuvudtaget idag. Det är att du ska koka en väldigt, väldigt salt gröt. Du kan även ta salt sill. Det viktigaste är att det är väldigt salt mat, för av salt mat blir du törstig. Sen ska du inte dricka något innan du går och lägger dig, utan du går och lägger dig med väldigt mycket saltsmak i munnen, och sen så ska du drömma om den du ska gifta dig med, för då kommer den personen att erbjuda dig något att dricka, och då är det den personen som du kommer att gifta dig med i framtiden. Och det är också den här förutspående magin som du får, att du kan se lite grann in i framtiden med hjälp av de här tecknena från naturen.
Dess traditioner och hur lite de har uppkommit, men, och funktionen här då, det handlar mycket om kärlek, det handlar mycket om att träffa den rätta eller din framtida då partner, men vad gjorde man det då oftare på midsommardagen, midsommarnatten?
Det finns ju en föreställning som till viss del faktiskt stämmer, att det föds fler barn 9 månader efter midsommar än vad det gör någon annan tid på året. Det stämmer inte riktigt längre. Men historiskt så har det faktiskt varit så att midsommarnatten just har varit en natt fylld med både fruktbarhet och kärlek och magi. För det är ju inte jättekonstigt, att bara tittar man runt omkring. Det är en väldigt ljus natt, det är varmt ute, människor har möjlighet att mötas. När man har den här typen av fest, och avstanna det här vardagsarbetet, och du hamnar i lite mer uppsluppna sammanhang, vilket gör att men då kanske det blir lite de erotiska upplevelserna som 9 månader senare resulterar i att det blir ett barn.
Men fanns det liksom någon koppling mellan de här nästan ritualerna man hade då, med rulla sig i dag, man hittade blommor, man gjorde en väldigt salt gröt? kopplat till liksom hälsotänk, folktro, eller när vände det här egentligen då? För nu känns det inte som att det här är någonting man pratar om på det sättet.
Vi tänker ju oss gärna att vi är mer rationella idag. Att nej, men sånt där trams håller vi inte på med. Scrolla igenom vilket Instagramflöde som helst så finns det ju hur mycket som helst av den här typen. Men vi klär det idag i moderna termer. Vi har hur mycket humbug och liknande och tror alltså att man ska på olika sätt rena själen med olika typer av naturmedel. Det är samma princip, förutom att idag klär vi det i mer vetenskapliga termer. Förr så pratade man mer utifrån naturens magi. Man hade ett mer magiskt tänkande. Jag tror att vi är lika vidskepliga idag generellt som vi var då, men vi använder andra ord för det.
Mm. Det är Mattias Axelsson som är här, traditionsexpert. Alltså, vi pratar midsommar. Du kan själv skicka in dina frågor 031-8375 till skrivet sms. Vi ska prata vidare här om försvunna eller utdöda midsommartraditioner, alkoholtrender och så vidare. Häng kvar bara! Weekend och Ariana Grande, Save Your Tears.
P4 Göteborg.
Sveriges Radio.
Det är Mattias Axelsson som är här med oss den här morgonen. Vi pratar midsommartraditioner. Vi har precis bränt av rulla i dag. Det gör man inte längre. Sju sorters blommor kan hända att det sker. Den här drömgröten har jag aldrig hört talas om. Jag är född på 90-talet. Den har inte varit med så länge jag har funnits i alla fall. Men de här traditionerna har ju mer eller mindre försvunnit, kan man väl säga. När liksom kom de här kanske modernare traditionerna som vi ser? Men hoppas små grodorna till exempel. När det har blivit ett stående moment i vårt midsommarfirande.
Små grodorna, precis som många av de traditioner som vi tänker som jättegamla traditioner, alltså sånt som vi gör idag, både maten och utsmyckning och liknande, det är sånt som vi kan räkna kanske 100 lite drygt år tillbaka i tiden. Och små grodorna är ju lite speciellt just för att det har en något sån här geografisk koppling hit till Göteborg och västkusten i alla fall. Det är på Näs slott, Näs fabriker, som man hade en slöjdskola tidigare i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Och i den utbildningen, så ingick det att man skulle lära sig folksånger och gamla traditioner. Och där kommer små grodorna in. Och det här är från början en fransk militärmarsch. Mm. Alltså själva melodin, det är sånt som franska soldater sjöng. Och det heter den egentligen löksången från början. Och troligtvis så har brittiska soldater sedan använt samma melodi och hånat fransmännen, du vet, grodor, att de äter grodlor och så vidare. Och sen har den på något sätt kommit till Sverige, till den här slöjdskolan där man utbildade slöjdlärare. Och där hade man också de här ringlekarna. Och där blev små grodorna ett perfekt inslag. Så säg ungefär 100 år så har vi dansat små grodorna kring midsommarstången.
Ja. Ja, det är ju en drygt en vecka kvar. Några dagar här på fredag smäller det alltså midsommarafton. Något som också kopplas till midsommarafton är ju alkohol. Alkoholtrender. Många som super till det helt enkelt. Är det här någonting som har varit med oss genom åren också, eller är det här en urbanisering, en liksom modern grej som vi har liksom skapat här?
Vi kan faktiskt gå ganska långt tillbaka i tiden till 1200-talet för att titta belägg för att man har druckit i anslutning till midsommar. För då finns det gamla sagor och gamla berättelser om att man ska dricka rituell öl 4 gånger om året. Och det är det på jul, det är vid påsk, det är vid Mikkelsmäss och det är vid midsommar. Man finns ett så kallat midsommaröl. Mm. Så att man har druckit alkohol, det är ingen ny trend. Även om, precis som du säger, midsommarhelgen är ju den stora alkoholhelgen. Det är då Systembolaget har som mest att göra, det är då det säljs mest brännvin och öl. Så har det en tradition långt tillbaka i tiden att dricka i anslutning till de här högtiderna.
Du var inne på öl då till att börja med, men nubben så att säga är ju många till, alltså även om man inte då kanske super till det i folkmun, utan man ska ha nubbe till sillen. Har det också hängt med eller har det varit öl historiskt?
Historiskt har det varit framförallt öl. Det här med brännvinet, det kommer in för kanske 300 år sedan som en del i det här smörgåsbordet. Du vet att du tar en sup till sillen och potatisen, och precis som du säger så den rituella snapsen är ju lite intressant, för att jag tror att många dricker brännvin till midsommar, inte nödvändigtvis för att de tycker att det är jättegott, utan för att det är det man ska göra. Och dricker man inte sprit i övrigt så har man ändå 2 tillfällen på året. Det är snapsen till julbordet och det är snapsen till midsommarbordet, att man ska ha en liten sup och skölja ner sillen med. Och då är det ju intressant just det här rituella drickandet, att du dricker inte för att det är gott utan för att du gör någonting som du förväntas göra.
Det är kopplat till den här drömgröten kanske, man vaknar upp och är lite törstig på morgonen när man äter någon saltad gröt eller sill i gröten.
Man äter den saltade sillen och så har man supit och så vaknar man med lite baksmälla och så funderar man, vad drömde jag egentligen? Vem drömde jag om i natt egentligen?
Ja. Men sammanfattningsvis då, Mattias Axelsson, traditionsexpert, vilka liksom ritualer eller då närmast liksom har vi kvar här nu då som vi förväntar oss att fira på? Vilken är det som har hängt kvar längst så att säga, som i dagens moderna midsommarfirande?
Jag skulle nog säga att det som är den tydligaste symbolen för midsommar och det som också går att belägga ganska långt tillbaka i tiden, det är ju midsommarstången. Mm. Även om det finns många felaktiga föreställningar om midsommarstången, nej, det är inte en fallosymbol. Nej, den går inte tillbaka till förhistoriskt. Det är inte en hedenhö symbol. Däremot så har den funnits med länge och det är ju kanske inte bara den tydligaste symbolen för midsommar, utan till och med skulle jag nästan kunna sträcka mig till säga att det är en symbol för Sverige, för det svenska. Mm. För midsommarstången så som vi har den är i det närmaste unik i världen. Så tittar man på böcker och litteratur om svensk kultur så är det inte ovanligt att den pryds av just en midsommarstång. Så jag skulle säga att midsommarstången och dansen kring midsommarstången är nog det som vi tydligast knyter till midsommarfirandet. Och sen givetvis maten, men den är ju inte helt olik även julens och påskens mat och även drickandet där.
De är ganska lika. Det är Mattias Axelsson som säger det. Små grodorna ska du själv fira på fredag?
Givetvis. Det blir både 1 och 2 snapsar och lite god mat.
Tackar vi för din historiska kunskap här i P4 Göteborg och önskar dig en god morgon. Och även dig som lyssnar, såklart. He's been a good friend of mine. But lately something's changed. It ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes. And she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late at night. Play along with the charade. There doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes. And she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late at night. You know, I wish that I had. Rick Springfield, Jessie's Girl. Dags för Ekot på en minut. Kristoffer Dittmer, varsågod.
Sota i USA har den man som misstänks för mord på en demokratisk delstatspolitiker och hennes man gripits. Det bekräftar polisen. Han greps i ett skogsområde efter en omfattande polisjakt. Han är också misstänkt för mordförsök på en annan demokrat och dennes fru. Iran har i natt avfyrat robotar mot Israel och minst 5 personer ska ha dödats och omkring 100 har skadats, rapporterar flera nyhetsbyråer. Sen Israel inledde attackerna i fredags uppges minst 224 människor har dödats i Iran och minst 15 människor har dödats i Israel. I Sverige förekommer handgranater oftare i olika polisärenden, hittills i år lika många gånger som under hela förra året. Malin Nygren är chef för Nationellt bombdatacenter.
Det trendar ju lite olika vad det är som är populärt i de olika kriminella nätverken. Just nu så ter det sig så att just handgranater verkar särskilt populärt.
Thompson Twins, King for a Day. Klockan, den är närmare bestämt 10 sekunder i 8:30. Du ska få lokala nyheter här i kanalen P4 Göteborg.
Polismyndigheten köpte in 300 nya hundförarbilar för nära en kvarts miljard kronor. Detta trots att hundförare varnade för att hundarna skulle må dåligt i de nya pickupbilarna. Det visar P4 Göteborgs granskning.
Man sätter en hund på ett flåk utanför. Dålig fjädring bak. Men det är så dumt från början till slut så att det finns inte ord på det.
Lars Lust är numera pensionär men hade jobbat i över 30 år som hundförare när han slutade år 2019. P4 Göteborg har tidigare kunnat berätta hur hundar lider i hundpatrullernas nya bilar. Från att tidigare kört med vanliga kombibilar så valde polismyndigheten att köpa in pickupbilar av modellen Volkswagen Amarok där man satte hundburen på flaket och byggde på en kåpa.
Hade jag eller min kollega som också drev detta suttit med i detta här så hade det aldrig varit en Amarok. Aldrig!
Och polismyndigheten kände till problemen redan innan man beslutade att köpa in nya hundförarbilar. När 7 fordon testkördes i verksamheten under 4 veckor innan man beslutade att köpa in bilarna kom en lång rad klagomål in. Flera av dem handlade om den höga ljudnivån som stressade hunden och gjorde att hundförarna hade svårt att höra polisradion. Men polismyndigheten valde ändå att köpa in bilen och i beslutet att fullfölja köpet med hundbilarna står det: inga synpunkter har inkommit som visar på att fordonet inte är lämpligt för polishundverksamheten.
Även Lars Lust larmade om problemen med Amarocken. Bara ett par veckor innan affären klubbades skrev han till en av de ansvariga om bristerna.
Upplever du liksom att de blundar för det som har kommit in och bara går vidare?
Ja, absolut. Alltså, det är en prestigesak.
Polischefen Claes Friberg var ansvarig när upphandlingen startade 2018. Han bytte jobb innan det slutliga beslutet om att köpa in bilarna fattades. Och idag vill han inte bli intervjuad i ämnet men säger att det var en gedigen process bakom framtagandet av hundförarbilen och att det fanns en samsyn om att detta var den bästa lösningen.
Och när P4 Göteborg ställer frågan till polisens pressavdelning om varför man gick vidare med köpet trots kritiken svarar de att de avböjer ytterligare intervjuer. Sylvia Dahlén, Olof Torell, P4 Göteborg.
Mm, och fler klipp och fler nyheter hittar du i Sveriges Radio Play-appen P4 Göteborg. Där kan du höra hela den här granskningen portionerat ut till dig i ja, men 2 minuters klipp ungefär. Kan du fördjupa dig gott? Fördjupa oss ska vi göra nu i trafikläget, Fredrik Stenberg.
Det ska vi absolut göra, och vi tar oss till E20 och vi tar oss till Alingsås, sträckan Alingsås-Västra Bodarna. Där går det lite trögt just nu. Man håller på med ett vägarbete där man byter mitträcke och stänger av ett körfält i vardera färdriktning. Detta gör att det stoppar upp väldigt mycket i trafiken just nu. Trögt alltså mellan Alingsås och Västra Bodarna på grund av ett vägarbete med mitträcket där. Utöver detta, en del trafik i rörelse såklart. Det har varit en del stillastående bilar lite här och lite där, men de flesta verkar ha tuffat iväg nu, tack och lov. Men i vanlig ordning, om du ser någonting som händer i trafiken, då är du jättevälkommen att ringa oss på 020 999 444.
Det är Fredrik Stenberg, det är Alfred Larsson, det är Ida Cliffordsson-Weist och så är det jag, Linus Hälsing, som är med dig den här morgonen. Vi önskar dig en god fortsatt måndag, helt enkelt. Texas.
Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado, in my city. Hit the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A red cup kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. Mind. it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Beyoncé, Texas Hold'em heter låten du hör den här i P4 Göteborg.
Mammas nya kille är tillbaka.
Men du Bengt, då ska vi leva upp stämningen lite.
Det fanns inte ens någon vattenhinder, jag fattar inte.
Ja, Krille, vi ska gifta oss i Thailand.
20 år i allmänhetens tjänst, inte illa.
Jag vet vad du kommer säga. Katla, vad kan jag göra för dig?
Mammas nya kille.
Lördagar i P4 och när du vill i Sveriges Radio-appen.
Glöm aldrig här.
Först i sporten, friidrott.
Nu kommer han springandes för 6:28. Mondo Plantis, de sista stegen. Sänker staven, hoppar upp där. Och han...
Ja! Ja!
Han är över! Och för första gången noterar han ett världsrekord i Sverige! Han gör 6:28 direkt i Stockholm!
Ja, det känns helt naturligt faktiskt. Det känns nästan som OS, men det är... Jag vet inte, det är så stort.
Svensk friidrottshistoria på Stockholms stadion med världsrekord av Mondo Duplantis i stavhoppet 6:28. Och bara minuter senare nytt Europarekord av Andreas Almgren på 5000 meter.
Andreas Almgren, nu är han Europarekordhållare! 12:44:26 över mållinjen. Han slår det!
Jag är bara stolt över mig själv. Formen är jävligt bra helt enkelt. Och träningen har gått... hur bra som helst. Jag vet att jag skulle hata mig själv om jag inte försökte. Och det gick vägen.
Reportrar Isabel Gradin och Alexander Lundholm.
Löparvärldsmästaren Abeba Argavi menar att hon än idag inte vet hur hon hade fått i sig den förbjudna substansen meldonium som gjorde att hon 2016 fastnade i en dopningskontroll. Det berättar hon i Radiosporten dokumentär.
Jag blev helt chockad när resultatet var positivt. Jag förstod ingenting. Jag hade inte tagit något. Nu är det länge sedan. Men jag fattar inte hur jag fick det i mig. Om du tar något medvetet och de säger att du har tagit det, så kan man acceptera det. Men jag hade inte tagit något.
Argavi stängdes 2016 av under utredningen men frikändes senare eftersom halten meldonium hon fått i sig var för låg. Radiosporten dokumentär Abeba Argavi tillbaka för revansch finns i appen Sveriges Radio Play.
Berättade Gustav Jakobsson.
Linus Hälsing är med dig den här morgonen. Nu vaknar vi till liv tillsammans med Peps Persson måndag 16 juni. Hoppas du får en helt, helt obojig dag. Nej, så där ska vi inte göra. Vi gör så här. Vi kör på den igen. Jag är lite snabb med reglerna där. Det är klart vi ska lyssna på Peps Persson den här måndagsmorgonen. Fåglasången sjunger han, Peps Persson. Det är Oh Boy, du hör den här under morgonen. Kvart i nio är klockan i kanalen som vi kallar
P4 Göteborg.
Sveriges Radio.
Polisen köpte in 300 nya hundförarbilar för nästan en kvarts miljard kronor. Trots att de varnades för problem redan innan köpet klubbades. Ja, det här kan P4 Göteborg avslöja idag. Olof Torell, du har tillsammans med vår reporterkollega Sylvia Dahlén granskat polisens hundförarbilar under våren. Hur kom det sig att ni ens började kika på det här?
Ja, allt började med ett tips som min kollega Sylvia Dahlén fick om en liten notis i polistidningen där de skrev om de här hundförarbilarna. Och vi började gräva i detta och prata med hundförare och förstod att det här problemet var utbrett. Vi fick reda på att hundförare hade skrivit en larmrapport till polismyndigheten där det stod att nästan hälften av polishundarna mådde dåligt när de åkte i den här bilen.
Vad var det som gjorde att de, eller varför mådde de dåligt rättare sagt?
Framförallt var det att ljudnivån var så hög. Det bullrar väldigt högt i hela bilen, men framförallt där bak då i hundburen. Dessutom har hunden ingen kontakt med sin hundförare när den sitter i buren. Det är liksom en vägg emellan, så det blir, den blir isolerad och hundföraren kan inte kommunicera eller prata med sin hund under färd.
Vi har ju rapporterat om det här under våren, men de som precis har slått på radion, vad är det här för typ av bilar då?
Ja, det här är alltså en pickup-bil av modellen Volkswagen Amarok. Tidigare har ju polisens hundförare kört med vanliga kombibilar där man har haft hunden i en bur i bagaget. Nu med den här pickup-bilen så är det ju ett flak och så bygger man på en kåpa och satte på buren där.
Mm, så hunden är alltså själv i det här lilla utrymmet då som är pålyft så att säga bak på bilen.
Precis.
Varför valde man en sån här lösning då?
Ja, främst var det krav från Jordbruksverket på att hundarnas burar måste vara större än de var i de tidigare bilarna. Och för så stora burar som polisen behöver ha till hundarna får inte plats i en vanlig kombibil eller sådär i ett bagageutrymme. Och i samband med att man skulle fixa nya bilar så tänkte man att man skulle ta fram en ny hundförarbil som skulle vara enhetlig för hela Sveriges poliskår. Alltså samma fordon i Norrland, i Halland, i Malmö eller Göteborg. Och det ställde också olika krav på vad som började finnas i den här bilen.
Mm, och det var alltså det här då som ledde fram till att hundar mår alltså dåligt. Och hundförare är kritiska, vi har pratat med flera av dem, och innan då redan man beslutade att köpa in de här 300 bilarna så fick man ju de här, fick ju polismyndigheten det här till sig. Varför köpte man in dem ändå?
Ja, alltså innan man tog det här slutgiltiga beslutet om att köpa in bilarna så testkörde man ju 7 fordon ute i verksamheten. Då hade hundförarna möjlighet att skicka in synpunkter och vi har tagit del av den här, en sammanställning av alla de här synpunkterna eller kritiken som kom in, och det är en lång rad problem som tas upp. Alltså redan då skriver flera om bullret och om att deras hundar stressas och det gör det svårt att höra polisradion till exempel.
Mm, så det var alltså känt redan när man köpte in de här bilarna eller gjorde den här studien då?
Precis. Men när polisen skriver i beslutet om att köpa in 300 nya hundbilar så skriver de ändå i motiveringen att, citat, inga synpunkter har inkommit som visar på att fordonet skulle vara olämpligt för polishundverksamheten. Och vi har ju även pratat med andra hundförare som varnade för att lösningen med en pickupbil till hundarna inte skulle fungera, som har mejlat direkt till de som ansvarade för att ta fram den här bilen. Detta var också innan de klubbade köpet, men de fick inget gehör.
Mm, och nu då alltså 5 år efter att de här hundförarbilarna har rullat i verksamheten så finns den här problematiken som man varnade för då fortfarande kvar.
Så är det, och det är först nu på senare tid som det verkar hända lite grejer med de här bilarna. Efter den här larmrapporten som jag berättade om innan, som går in förra året, så har flera hundförare fått dispens att istället för att ha hunden i buren bak kunna sätta dem i baksätet kopplade med en sele. Eller, och på 3 stycken av de här 300 bilarna som har faktiskt byggt om dem och satt en bur i baksätet istället så de kommer närmare sin hundförare.
Mm, det är Olof Torell som berättar om polisens alltså 300 nya hundförarbilar för nästan 250 miljoner kronor, trots att de då varnade som att köpa in de här bilarna. Vi kommer fortsätta rapportera om det här framöver och under morgonen, så det är bara att hänga kvar här ifall du vill veta allt och lite till.
I'll put up.
ska vi se vart vi hamnar här. This Love är det med Maroon 5. Du hör den här i P4 Göteborg. Linus Hälsing heter jag som är med dig den här morgonen tillsammans med Alfred Larsson. Jag studsar på en rubrik här tidigare under morgonen. Det står nämligen så här: därför har du Uppsala frisyr och så motverkar du den. Då tänkte jag direkt, vad är en Uppsala frisyr? Vet du vad en Uppsala frisyr är, Alfred?
Nej, jag försökte tänka på vad, hur ser man ut om man är från Uppsala? Vad har man för frisyr?
Nej, det kan i alla fall då präglats av vattnet. Är du i Uppsala eller har varit i Uppsala så kan du ha sett den här frisyren då. Det är alltså Uppsalas hårda vattenkvalitet som då präglar Uppsalas bornas hår. Så att den får ett alldeles eget särskilt uttryck. Uppsala frisyren, det här är Madeleine Kristensson. Hon är frisör där och har myntat då det här ordet. Hon menar då att vattnet innehåller höga halter av kalk och magnesium och de mineralerna fastnar i hår och hårbotten och kan då på sikt ge upphov till klåda, belägringar och livlöst hår. Så jag vet inte, det är väl någon slags så surfer hair, tänker jag mig. Lite så, ja men lite torrt och frasigt hår.
Livlöst hår, så ja. Det låter inget bra.
Nej, håret känns då strävt, blir tovigt eller glanslöst. Trots att man har väldigt bra hårvårdsrutiner, det här säger då Madeleine Kristensson. Så, vad har du varit då? Det finns då alltså tre orter också som är mer utbrett. Det är Vattholma, Storvreta och Skyttorp. Så att akta dig där från du ska åka dit och duscha och håll dig borta från det här vattnet. Men det finns ett knep faktiskt. Man kan också montera på något slags filter som du monterar på då på duschslangen som då minskar mängden kalk i vattnet. Det här tipsar frisören om. Vad tänker du?
Spontant? Ska det vara så här, tänker jag spontant?
Ja, men jag tänker att det är väl rätt gött om man skulle kunna få en sån här Uppsala frisyr gratis. Det är bara liksom torrt och tovigt. Jag gillar det. Man får den här saltvattenshåret liksom.
Men hur ser det ut i Göteborg då? Då måste vi nästan ta reda på hur är vattnet här?
Finns det någon så Göteborgs frisyr typisk? Ja, vi får kika i det här. Jag tror närmare bestämt vi ska ut i trafiken. Är det så, Fredrik Stenberg? Varsågod.
Tar vi oss till E6:an södergående riktning vid Tingstadsmotet i riktning mot Göteborg. Där har vi fått rapporter om att det är en tvåbilskrock, eller lastbil och personbil rättare sagt, och de står i mittenkörfältet. E6:an söderut alltså, Tingstadsmotet i riktning mot Göteborg, lastbil och personbil i mittenkörfältet, och det verkar som om personbilen har fått en så pass stor törn så att den har snurrat runt, så att räkna med att det tar lite längre tid att ta sig fram nu den närmsta stunden. Tipsa mig gärna också på 020 999 444.
Då svarar Fredrik Stenberg, Linus Hälsing är med i den här morgonen, Alfred Larsson, Ida Clifforsson Weist. Det är vi som gör det i sällskap, så även Radioapans kalas. Vi ska se vad det är. Hurra för dig
som fyller år. Imorgon fyller jag år. Då blir kalas extra apigt.
Men allt går inte som Radioapan tänkt sig.
Tyvärr verkar bananerna vara slut, för det blir nog inga banantårtor.
Men
nu kan du dra upp metspöt, Radioapan.
Det är en klase bananer.
Det är en bananfiskdamm.
Lyssna på Radioapans kalas i Sveriges Radios app.
Allt det där och mycket mer hittar du i appen Sveriges Radio Play. Här och nu hittar vi Magnus Uggla. Han är på trubaduren. Na na na. Na 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 na. Na 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 na.
Vi satt ett gäng på en strand några mil utanför Tylösand. Käka korv och chips, rökte för mycket och sänkte en 7-8 prips. Jag hade fått span på en dam som kan få en att bli monogam. Och lite vilt gått fram och börjat att köra mitt stora förförarprogram. Då hördes ett Cat Stevens darr till tonerna från en gitarr. Då kom han grabben med G, jag en riktig gitarrknäppare. En råblå nordisk prins, två dagars skäggstubb, t-shirt och avklippta jeans. Slog sig ner vid vår plats, presenterade sig så som Mats. Så slog han an en ton och började sjunga mitt i vår konversation. Den tjej jag skulle ha i säng föll genast in i hans refräng. Tjej, du vet, sjunga är inte min grej. Men jag är ett jäkla kap, för jag har läst matte och läran om statsvetenskap. När man får slåss mot en skur utav toner från en trubbadur, nu skulle han veta den man, han som skrev sången House of the Rising Sun. Den börjar Mats helt sonika, då blåsa på harmonika. För har en spelman en enda gång börjat sjunga på en gammal sång, är det ogörligt jag längd att söka stoppan. Har han blott en enda gång gett skrilar att sjunga varje melodi ifrån Dover och Calé till lilla loppan. Framåt 4-5 fick jag nog och gick hem. Men vad jag tror och har på känn, sitter han nog säkert kvar där än. För har en spelman en enda gång börjat sjunga på en gammal sång, är det omöjligt att få honom att sluta. Har han blott en enda gång gett skrilar han sjunga varje melodi tills någon vänlig själ slår halsen av hans sluta.
Ja, det är svårt att inte nynna med Magnus Uggla, Trubaduren, är det han sjunger om. P4 Göteborg lyssnar du på, du ska få nyheter från Ekot. Klockan, ja, den är 9:05.
Ekot börjar med att handgranater allt oftare förekommer i olika polisärenden. Hittills i år lika många gånger som under hela förra året. I ett av ärendena hittades en skarp handgranat när förskolebarn lekte i ett skogsområde. John Norberg, kommunpolis i Sigtuna, berättar.
Vi hittade några handgranater som var gömda här, som någon hade gömt undan.
Det var ett litet skogsområde precis utanför staketet till förskolan som det hittades en handgranat vid en sten. Det var några barn som var ute och lekte inte nudda mark här då, så att de hoppade mellan stenarna, och då så såg förskolepedagogen att det låg vad som såg ut som en handgranat vid en av stenarna. Man tog in barnen snabbt, och när polisen sen sparade av området här och sökte igenom det så hittades ytterligare handgranater. Malin Nygren är chef för Nationellt bombdatacenter.
Vi ser en negativ utveckling när det gäller handgranaterna. Det trendar ju lite olika vad det är som är populärt i de olika kriminella nätverken. Just nu så ter det sig så att just handgranater verkar särskilt populärt.
Reporter Henrika Åkerman. Iran har i natt avfyrat robotar mot Israel, och minst 5 personer ska ha dödats och omkring 100 har skadats, rapporterar flera nyhetsbyråer. Sen Israel inledde attackerna i fredags uppges minst 224 människor har dödats i Iran och minst 15 människor har dödats i Israel. Här hemma har det försämrade säkerhetsläget ökat ansvaret på villaägare som har skyddsrum på tomten dit även grannarna ska kunna söka sig. När Erika Sava i Rönninge söder om Stockholm köpte sitt hus för 9 år sedan fick han ett skyddsrum i garaget på köpet.
Så här ser det ut. Ventilation ska monteras upp. Sen finns det de här papperskärlen som du ser där. Det är ju då toaletter.
Att det finns skyddsrum i villa garage beror på att staten satsade stort på skyddsrumsbyggandet i villaområden i slutet av 70- och början av 80-talet. Och de flesta av villägarna vet vilket ansvar som kommer med skyddsrummet. Men inte alla, säger Anders Johannesson, skyddsrumsexpert på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Det kan ju vara så att de har köpt fastigheten och inte riktigt varit på det klara med att det är ett skyddsrum och vad som gäller.